Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hej och välkomna till Psykologsnack, podden som vill göra psykologisk kunskap mer tillgänglig och bidra till en ökad öppenhet kring psykisk hälsa.
Ni som har lyssnat på de första avsnitten kanske känner igen oss nu, men om det är några nytillkomna lyssnare så kan vi presentera oss. Jag är Sandra.
Och jag är Åsa. Och vi är ju båda legitimerade KBT-psykologer som tillsammans driver psykologbyrån Axelsson och Persson.
Det gör vi. Och häromdagen kändes det extra roligt att vi har vågat ta det här steget och faktiskt starta ett företag. I fredags var det ju internationella kvinnodagen. Och då hade Lina och Mia som har Food Pharmacy lagt upp ett inlägg på sin Insta där de beskrev att i Sverige så är det mer än dubbelt så många män än kvinnor som äger företag. Mm. Det är ju lite dystra siffror verkligen.
Mm.
Men då kändes det som sagt extra kul att vi faktiskt är med och bidrar till att ägandet på sikt kan bli 50-50.
Ja, verkligen att vi har tagit det här steget.
Ja, det känns bra.
Det känns bra.
Ja.
Ja. Idag ska vi prata om ångest och vad som händer när ångesten eskalerar till att bli en panikattack. Det beskrivs ju ofta som en väldigt obehaglig upplevelse. Och vissa kan bli rädda att de ska tappa kontrollen eller bli galna. Och det är lätt att man kan känna sig ganska ensam i en sån här upplevelse.
Mm, då kan det ju vara bra att veta att omkring var tredje person i Sverige har haft en panikattack under det senaste året. Det vill säga ungefär 3 miljoner svenskar bara i år.
Mm, det låter mycket tycker jag.
Ja, jag tycker också det låter väldigt mycket.
Ja. Men, har du drabbats av en panikattack någon gång?
Ja, alltså jag tycker det är lite svårt att veta. Så här, har man det eller har man inte det? Men jag tror att jag har gjort det efter att jag har läst igenom också kriterierna lite och så här, symptomen lite mer noga.
Mm.
Och stämt av med hur jag upplevde den situationen. Så jag skulle nog säga att jag har det. Och det var under psykologstudierna. Mm. Och det var inlämning på en ganska stor hemtenta som kom liksom närmare och närmare.
Mm. Bara det kan man ju känna ångest av.
Ja, men precis. Jag kommer ihåg situationen och får lite tryck vid bröstet. Nej, men då vet jag att det, som sagt, deadline börjar närma sig. Man skulle lämna in liksom 24.00 senast. Jag tror att klockan var 10 på kvällen eller någonting. Mm. Och börjat liksom titta igenom hela tentan. Och jag tycker att jag hittar att liksom det är osammanhängande. Jag tycker att det är fel. Så jag börjar liksom jaga upp mig över det här. Och jag kommer inte hinna. Och jag får mer och mer liksom hjärtklappning. Och får svårare att andas. Trycker på bröstet. Och blir liksom yr.
Oh.
Och känner att jag ser inga samband alls längre. Liksom får ingen liksom känsla överhuvudtaget. För vad är det jag har skrivit här? Så jag känner att jag börjar tappa kontrollen.
Mm.
Och så blir jag jätteillamående.
Mm.
Och det hela liksom eskalerar till att jag faktiskt spyr.
Oh.
Så.
Det låter jättejobbigt.
Ja, det var väldigt, väldigt obehagligt. För jag kände liksom nu, jag kunde liksom inte kontrollera den här känslan.
Mm.
Och mina kroppsliga symptom.
Mm. Har det här kommit tillbaka sen? Eller var det här en gång som
Nej,
det hände?
Nej, det var nog enda gången. Mm. Sen kan jag ju känna att, jag har haft ångest. Och så, men inte på det här sättet. Att det eskalerade så där snabbt. Och att jag fick så starka symptom. Så. Mm. Hur är det för dig då? Har du drabbats av någon panikattack någon gång?
Mm. Jag har ju funderat på det inför att vi nu skulle prata om det idag.
Ja.
Men jag har nog inte det. Alltså jag har ju såklart drabbats av ångest och känt ångest och men ganska stark ångest också. Men inte just så att det har blivit den där intensiteten.
Nej.
Och att jag har känt att jag liksom har tappat kontrollen eller att kroppen har reagerat väldigt starkt. Sen kan jag ha känt en liksom krypande oro och rastlöshet i kroppen som man kan få vid ångest. Att jag vill så här vanka av och an för det är någonting som känns så jobbigt.
Ja.
Men inte att det har eskalerat till just en panikattack.
Nej. Okej, okay, men det är väl skönt det. För det är ju som sagt en obehaglig upplevelse.
Mm.
Men jag tycker också att liksom, ångest är svårt att beskriva.
Mm, jag håller med om det.
Det är inte helt självklart. Det är många, vi pratar ju mycket om det. Och så här,
ja.
Men vad är egentligen ångesten? Och jag vet när jag höll en KBT-grupp, alltså en gruppbehandling, så var vi inne och pratade om hur liksom, tankar och våra känslor, hur de påverkar varandra och sådär. Och då fick jag just den raka och bra frågan, men vad är ångest?
Mm.
Och mitt svar blev väldigt långt, krångligt och jag såg väldigt mycket så här förvirrade blickar och så här, och tänkte att det här var inte en bra beskrivning. Jag har nog inte tänkt över det här riktigt.
Det känns som att det är lite typiskt också om man får en fråga och så när man inte känner så här att man har riktigt svaret. Nej. Då kan man hamna in i långa, långa förklaringar
ja,
också.
För det är ju också så mycket med ångest. Ja. Det är ju mycket tankar, det är mycket känslor, det är mycket kroppslig reaktion. Mm. Det är som allt som samspelar.
Mm.
Men nu har jag funderat lite på det här och tänkt nu ska jag nog beskriva att ångest är, ja, men det är en intensiv känsla av obehag och oro som känns i kroppen trots att det inte finns ett yttre tydligt hot just i stunden.
Mm.
Och ångest är reaktioner från nervsystemet som man inte kan helt styra själv.
Mm.
Och att det känns mycket obehagligt men att det inte är farligt.
Mm.
Så det är en liten kortare beskrivning än vad jag hamnade i där.
Ja, men det tycker jag var en väldigt bra och konkret beskrivning.
Mm, bra.
Lätt att förstå.
Mm.
Och jag tror att jag kanske kan ha ett exempel på det som jag har fnulat lite på här.
Mm.
För vi har ju en hund hemma. Och här får ni då föreställa er nu att jag är ute och går med min hund en promenad och det är en solig, härlig vinterdag och lite minusgrader ute. Så kommer vi ner till vattnet och där är det is. Så tänker vi, men vi går ut på isen här. Lite mysigt. Och sen plötsligt så brister isen under våra fötter och vi åker rakt igenom.
Fy.
Och det man då kan tänka som skulle hända oss här är ju att stressreaktionen skulle ju direkt kicka in. För vi vill ju överleva det här, både jag och min hund.
Ja.
Men att vi har tur, vi får hjälp och klara oss upp helskinnade här från isen och vi skyndar oss hem och kommer in i värmen. Och vad tror du då att min hund skulle göra här?
Den är nog rätt trött, eller?
Ja.
Ganska slut.
Trött, slut. Ja, men hon tycker nog det är skönt att komma hem och så här rulla ihop sig på fårskinnet i soffan och bara mysa en stund. Mm. Men vad tror du att jag kommer göra?
Jag vet inte. Vad gjorde du?
Men jag tänker att sannolikheten är ju stor här, för det här har faktiskt inte hänt. Det här är ett litet illustrativt exempel. Men att jag skulle tänka på det här och fundera, hjälp, vad hade hänt om ingen hade kommit och hjälpt oss upp här? Och
just det.
Vad hade kunnat hända för någonting? Mm. Och jag kanske också, om jag skulle gå runt och tänka på det här och känna mig liksom på helspänn under hela veckan som kommer, alltså jag har svårt att sluta tänka på den här händelsen, då är det ju inte den här akuta stressen som jag känner längre. Utan snarare att jag då går runt och känner ångest. För det här hotet finns ju inte framför mig. Men det är fortfarande obehagligt att trigga de här reaktionerna i kroppen.
Precis, och det kan ju vara ganska svårt att skilja just som du beskriver här. När är en stressreaktion och när går det över till att liksom bli lite mer en kvarliggande känsla av ångest i kroppen.
Mm, mm.
För det är ju samma system i kroppen som är aktiva.
Mm. Både vid ångest och stress.
Precis.
Mm. Och i grunden är ju en stark stressreaktion en helt normal reaktion på någonting hotfullt. Alltså att kroppen förbereder sig på att försvara sig. Och man får då den här stressreaktionen som också kallas för kamp- och flyktreaktionen. Och det pratade vi ju ganska mycket om när vi i avsnittet om stress.
Ja.
Problemet då med panikattacker, det är ju att man reagerar så starkt trots att det inte finns något verkligt hot. Och därför är det svårt då för den som drabbas att förstå varför man reagerar som man gör.
Mm. Och har man haft flera panikattacker kan ju det också leda till att liksom den personen blir rädd för att det ska hända igen. För att det är en sån pass obehaglig känsla. Och då kan rädslan leda till att man börjar undvika situationer som kanske är svåra att lämna snabbt. Det kan till exempel vara platser som tåg eller bussar eller biosalonger, gå till teater eller andra platser där det är trångt eller mycket folk.
Mm. Och om man under minst en månad har haft återkommande panikattacker och man kanske har upplevt något av de här symptomen, alltså att man har haft en ihållande ängslan för att man ska få fler attacker eller oroa sig vad den här attacken kan få för konsekvenser, till exempel att jag känner att jag kommer mista kontrollen eller gud, jag kommer få en hjärtinfarkt här eller det känns som att jag håller på att bli galen.
Mm.
Och också brukar man prata om att man börjar ändra sina beteenden till följd av de här attackerna. Till exempel lite som du var inne på också, att man börjar undvika platser eller att man blir kanske mer uppmärksam på var finns utgångarna och var finns toaletterna och så.
Precis, och då kan det ju vara så att man faktiskt uppfyller kriterierna för diagnosen paniksyndrom. Men att endast ha haft någon enstaka attack betyder inte att man har en diagnos. Eller för den delen att man behöver liksom någon mer ingående behandling.
Mm.
Utan det är ju väldigt vanligt med panikattacker, men allra flesta gånger så leder inte det till något mer än att man har en obehaglig upplevelse som man kan komma över på egen hand. Som jag tänker för min del, jag hade den där panikattacken, men sen så var det inte så mycket mer än det. Jag har inte haft någon fler, jag har inte känt att jag bör undvika situationer eller så. Utan...
Inte varit rädd att drabbas av nya.
Nej, precis. Nej. Men det är också vanligare med panikattacker också om man har andra typer av ångestproblem.
Mm.
Som vid social fobi eller generaliserad ångestsyndrom eller posttraumatiskt stresssyndrom. Mm. Då vet vi att det är vanligare också.
Så hur vet man då om man haft en panikattack? Det är ju rätt vanligt att folk slänger sig med att jag får panik. Men det brukar ju faktiskt vara rätt långt ifrån sanningen. För en panikattack innehåller ju flera obehagliga symptom. Som till exempel att du känner att hjärtat slår ovanligt hårt eller snabbt.
Mm, eller att du får svårt att andas eller känner liksom en tyngd över bröstet.
Mm, och du kan få ont i magen eller må illa som du var inne på att du gjorde. Eller att du känner en klump i halsen eller en klump i magen.
Mm, man kan få frossa eller besvettas.
Mm, man kan känna sig också yr och svimfärdig nästan.
Ja, man kan bara få så att det sticker i fingrarna eller få domningar i händer och fötter.
Mm, och du kan darra, skaka eller känna dig svag i musklerna som att benen kommer inte bära mig här.
Ja, och om man får några av de här symptomen, så som kanske att man känner den här andnöden, klumpen i halsen, hjärtklappning och blir yr. Efter i sista sekunderna kastas undan ett framrusande tåg så skulle du säkert liksom se det som fullt normalt.
Mm.
Men om man börjar få de här symptomen från till synes ingenstans så finns det en stor risk att man blir skrämd av det och att det kan eskalera då till en panikattack.
Mm. Och det här kan man ju då se på utifrån ett evolutionärt perspektiv. Att kamp- eller flyktreaktionen uppstår för att vi ska kunna överleva ett hot. Vilket också då innebär att vi behöver ju identifiera hotet för att sedan då kunna antingen slåss emot det eller snabbt ta oss därifrån.
Mm.
Men när man inte kan hitta den här förklaringen till sina känslor i omgivningen, alltså att det finns ett yttre verkligt hot, då börjar man istället tro att det kan vara någonting fel på mig.
Just det. Och i sin vilja att då hitta liksom en godtagbar förklaring så hittar faktiskt hjärnan på en.
Mm.
Som till exempel, det måste vara att jag håller på att dö, eller det måste vara att jag håller på att tappa kontrollen eller bli galen. Varför skulle jag annars få de här känslorna och kroppsliga reaktionerna?
Mm.
Något hot måste finnas.
Mm. Hjärnan är ju väldigt fiffig på det sättet, även om det i det här fallet inte blir så hjälpsamt för oss. Det blir någonting som blir jobbigt, men...
Precis.
Det är ändå fascinerande.
Väldigt fascinerande.
Mm.
Mm.
Personer som ofta har panikattacker eller mycket ångest brukar ju också ha många negativa automatiska tankar, som att jag kommer få en hjärtinfarkt eller, som vi sa tidigare, att jag kommer bli galen. Och den här typen av tankar brukar kallas för tankefällor, och det är vanligt att man arbetar med dem, framförallt inom den mer kognitiva inriktningen.
Ja, och de kallas ju för tankefällor just eftersom att de är ofta är förvrängda och inte tar hänsyn liksom till all fakta.
Mm.
Och negativa automatiska tankar anses faktiskt vara den främsta orsaken till panikattacker, som upplevs som att det kommer plötsligt utan förvarning. Sådana panikattacker som känns som att de kommer från en blixt från klar himmel.
Mm. Och jag tänker också att där hur vi tänker är ju avgörande för hur vi känner och beter oss. Och det är ju något som man kan väl säga att det är en liten röd tråd i våra avsnitt. Vi är ju inte heller alltid så medvetna om våra tankar och hur vi tolkar de situationer som vi hamnar i. Oftast så tror vi att det är situationen som i sig själv gör att vi känner som vi gör.
Mm.
Vi tror att någonting sker och att vi reagerar direkt på den här händelsen.
Precis, men så är det ju väldigt sällan.
Mm.
Utan i de allra flesta fallen gör ju hjärnan också en tolkning av situationen som påverkar hur man då reagerar eller agerar och i situationen.
Mm.
Exempelvis kan det ju vara att du och jag, Åsa, vi är i exakt samma situation. Men vi agerar helt olika. Exempelvis så kan vi titta på ett tv-program och det dyker upp en orm. Och då kommer i alla fall jag rygga tillbaka, för jag tycker att det känns väldigt obehagligt. Medan du kanske tänker, wow, vilken häftig orm. Ja. Det kanske inte stämmer, jag vet inte.
Nej, jag önskar att det vore så.
Ja, men vi båda, det är exakt samma synintryck om vi sitter och tittar på samma tv-program. Mm. Så skillnaden ligger inte i situationen då, utan i att vi snarare tolkar situationen olika.
Ja, och där har jag ett litet exempel, alltså apropå ormar.
Ja.
Och för jag tror inte, och för sig jag skulle inte bli rädd eller tror jag känna obehag om jag såg en orm.
Nej.
På tv.
Nej,
men jag skulle inte heller tolka det som wow, vad häftigt.
Nej.
Men däremot var vi ute och gick i skogen med vår hund. Och gick på någon liten stig. Och plötsligt när jag då ska sätta ner ena foten så ligger det någon liten snok var det väl där på stigen. Mm. Och jag hinner liksom inte tänka, det här sker ju då blixtsnabbt, en reflex. Att jag bara vill så kasta mig på och hoppa upp på min pojkvän och så här, att han ska bära mig förbi den här lilla snoken. Men jag hinner hejda mig. Att jag så här stoppar impulsen att slänga mig upp på honom. Och så här stannar till och bara, en orm! Och sen kunde jag liksom studsa över den och fortsätta.
Okay.
Promenaden stampandes genom skogen, får jag väl säga.
Ja,
och lite arg blev jag också, för att jag blev så rädd.
Just
det. Så då blev jag så här, jag bara, ska vi gå på de här små stigarna? Mm. Gå på de stora stigarna?
Det är inte helt ovanligt att man kan känna lite aggressioner sitta kvar efter en liksom stressreaktion. Nej, men det där är ju verkligen häftigt, hur snabbt man hinner inte ens, man hinner ju inte ens liksom registrera, vad är det för någonting? Ligger den för nära mig? Är det farligt? Det är liksom direkt.
Ja, och han inte ser så här, är det en snok eller en huggorm? Nej. Utan det var bara en orm.
Precis. Ja, nej, men det där, jag har också varit med om det där. När vi låg på klipporna en gång och solade, skulle min syster stoppa ner handen och ta sina hörlurar.
Mm.
Och så såg att det rör sig i ryggsäcken.
Åh nej!
Men då har krypit ner en huggorm.
Fy!
I ryggsäcken. Och jag börjar faktiskt fäkta. Så jag får liksom mer... Först hoppar jag tillbaka, men så håller jag i en liten paddel, för vi har haft en upplåsbar båt. Så jag börjar liksom slå med den och tänka, men det var ju inte... Det skulle jag ju inte ha gjort.
Du skulle slåss med ormen.
Det var en jättekonstig reaktion. Men i slut så simmar den där. Den liksom krep ut och simmade ner i vattnet. Men, så badade inte jag på den dagen.
Nej, men det där är så äckligt tycker jag med ormar och snokar. Att de badar. Jag har trott så.
De simmar.
De plaskar runt där. Och är på badstranden och leker hela ormfamiljen. Nej, men... En kompis till mig, de har ett landställe. Så var vi där för massa år sedan. Och så skulle vi gå ner och bada.
Mm.
Och så sa hon, men vi får gå lite så att de här snokarna hoppar i. Och då trodde jag att det var så här vattensnok. Mm. Att det var en speciell sort. Så jag har gått och pratat så här, men vattensnokar.
Ja.
Men nu har jag fått lära mig att nej, men det är vanliga snokar. Ja. Bara att de badar eller simmar då. Ja. Är i vattnet. Men det är så äckligt. Ja, där kunde inte jag bada då.
Nej, det är väldigt äckligt. Man känner sig också väldigt oskyddad tycker jag i vattnet.
Ja, man bara, hur ska jag kunna simma ifrån den här ormen? Är läskigt alltså. Mm. Ja, ett liten avstickare här. Men...
ja, ormhistorier.
Ja. Ja. Och tillbaka då till det här med våra tankar. För många av våra tankar dyker ju upp i huvudet utan att man har gjort någonting för att framkalla dem. De finns ju bara där helt reflexmässigt. Och tur är väl det, det skulle ju ta jättemycket energi om vi hela tiden aktivt behöver välja vad vi tänkte för någonting.
Mm.
Så man kan ju se det lite som att det är en radiokanal som alltid är på och brusar i bakgrunden. Och man brukar kalla den typen av tankar för automatiska tankar.
Mm. Och sättet att tolka liksom, varje situation är faktiskt liksom inlärt.
Mm.
Vilket innebär att det också går att förändra. Alltså har det gått att lära in en gång så går det också att lära om. Så det är ju också något som jag tänker vi återkommer till i våra poddar. Att vi pratar just om att liksom inlärning.
Mm. Och det känns också så hoppfullt tycker jag.
Ja.
Att man faktiskt kan lära nytt.
Precis.
Forskning visar ju att personer med återkommande panikattacker har en tendens att tolka kroppsliga reaktioner som farliga. Precis som att jag håller lite extra koll i gräset eller i skogen när jag är ute efter ormar. Så håller en person med panikångest ett extra öga på vad som händer i kroppen. Och det här är ju för att man ska kunna upptäcka tecken på en attack så tidigt som möjligt för att då kunna göra någonting åt den.
Precis, men problemet är att man har vant sig då vid att hålla koll på kroppen och att leta efter begynnande symptom. Och då när man ändå börjar liksom fokusera på obehagliga upplevelser känns det ännu mer obehagligt. Så är det ju med det mesta, när vi faktiskt uppmärksammar någonting så blir det mycket starkare.
Mm.
Och därför blir man ännu räddare och känner ännu mer ångest. Och att förstora liksom tankar på det här sättet kallas för att ha katastroftankar.
Mm. Det är lite som när vi inte vill bada med ormarna. En katastroftanke att den ska komma och simma på en. Förmodligen skulle den ju simma iväg.
Ja.
Tänka, vad är det där för jätte som är och plaskar runt i vattnet?
Precis. Ja.
Men det finns ju också en väldigt välkänd modell som förklarar en panikattack på ett tydligt sätt. Och det är ju David Clarks feltolkningsmodell. Och den modellen utgår från att panikattacker är resultatet av just feltolkningar av kroppsliga reaktioner. Som i huvudsakligen då är normala ångestreaktioner som vi då har pratat om tidigare, som hjärtklappning, andnöd, yrsel, men också andra reaktioner som olika känslor som man kan ha.
Mm. Och den här feltolkningen innebär att reaktionen upplevs som betydligt farligare än det egentligen är. Så att det tolkas ofta som ett tecken på att man snart kommer drabbas av en omedelbar fysisk eller psykisk sjukdom. Hjärtklappning kan då till exempelvis tolkas som att man kommer att dö av en hjärtinfarkt, och andnöd som att man kommer dö av kvävning.
Mm. Mm. Och ovanliga tankar eller känslor kan ju också tolkas som ett tecken på att man håller på, som jag varit inne på, att förlora kontrollen eller att man kommer att bli galen.
Mm. Och det kan ju vara en rad olika stimulin, alltså till exempel situationer, platser, tankar som utlöser eller som är liksom starten på en attack. Och det kan antingen vara ett yttre stimuli, som till exempel ett varuhus. Eller ett inre stimuli, som exempelvis hjärtklappning som vi var inne på, eller tankar.
Mm. Och det startar ju med att de här stimulus upplevs som hotfulla. Och den här tolkningen leder till att det autonoma nervsystemet aktiveras. Alltså att det startar en kamp- eller flyktreaktion. Ett tillstånd som då ofta följs helt naturligt av flera kroppsliga reaktioner.
Precis, och om man då tolkar ångestreaktionen på ett felaktigt sätt så ökar ångesten. Och det i sin tur ger ju bränsle till flera kroppsliga reaktioner. Och man hamnar i en typ av liksom ond spiral eller ond cirkel som slutar med mer ångest. Och sen till slut panikattacker och mer rädsla.
Vi kan ju sammanfatta Clarks modell med ett exempel.
Ja.
Vi har Kim som är på väg till jobbet. Det är lite bråttom, så hen skyndar sig upp för trapporna. Och när Kim går upp för en trappa så stiger pulsen. Och det här upplever hen som ett hot, vilket leder till oro. Och oron gör att hen får ökade kroppsliga symptom, som ytligare andning, pulsen går upp mer, hen blir andfådd och svettig och hal.
Mm. Och Kim kan då tolka det här som att hen håller på att få en hjärtinfarkt, vilket i sin tur blir ett nytt hot, och hen blir rädd och får starkare och starkare symptom som till slut leder till en panikattack.
Ja. Ja.
Ja.
Och nu säger du hen och inte hen.
Nej. Det är svårt där att lära sig nytt.
Ja, verkligen.
Att säga hen. Att säga hen. Jag har lärt mig från början att säga hen.
Ja, men jag tror att det heter hen.
Ja, det tror jag också.
För annars säger du hon och han.
Ja, nej det gör jag inte.
Men jag tycker också det är kul att jag kastar sten i glashus här. För jag uttalar ju ofta saker fel. Mm. Men här var jag snabb minsann och påpekar
det. Det är lite perfektionism som dyker upp i det här programmet också.
Ja, eller hur?
Att rätta till små fel som egentligen kanske inte är så viktiga.
Ja, eller hur?
Att det heter hen och inte hen. Ja, det är bra. Vi får ta en liten paus, tror jag.
Ja. Sårbarheten för ångest och panikattacker ökar om man under en längre tid har levt under stress. För vid stress ökar produktionen av adrenalin, noradrenalin och kortisol. Och ökningen kan ju ligga kvar kemiskt i kroppen även om du upplever att den stressiga situationen har lugnat ner sig sedan en tid.
Mm. Och vid långvarig stress är det vanligt att man också kan få ett ytligt andningsmönster. Eller det kan också vara så att du andas lite för snabbt på grund av att du helt enkelt har lärt dig. Och att det har blivit en vana att andas på det här sättet.
Mm. Stress har vi ju pratat mycket om i ett helt eget avsnitt. Men andning är ju någonting nytt. Och också någonting viktigt vid ångest. Och som vi har nämnt tidigare är andnöd ett vanligt symptom vid ångest och panikattacker. Och rädslan för att man ska kvävas är ju inte ovanlig. Därför kan det ju faktiskt, tycker vi, vara intressant att prata lite mer om andningen och hur den spelar in vid ångest.
Mm, ja, för överandning och hyperventilering är en vanlig vidmakthållande faktor vid paniksyndrom.
Mm.
Hyperventilering innebär ju att man andas mer än vad situationen kräver.
Mm. Och vi får till en början för mycket syre och för lite koldioxid då vi inte förbränner syret i kroppens celler. Och det här leder vanligtvis till yrsel, muntorrhet, man får svårare att svälja, man kan känna stickningar och pirrningar i händer, armar, i ansiktet.
Mm. Och om koldioxiden sjunker ytterligare så kan man få symptom som svettningar, ökad puls, darrning, huvudvärk och börja få de här kvävningskänslorna. Och när koldioxiden faktiskt sjunker till en ännu lägre nivå, då börjar vi också få ett något sämre syresättning både till hjärnan och kroppen. Så till en början får vi för mycket syre i kroppen som gör att vi får vissa symptom. Men sen kan det faktiskt börja då slå över till att vi får för lite syre både till hjärnan och till kroppen.
Mm. Och den här minskningen är ju inte farligt på något sätt.
Nej.
Men kan ge upphov till symptom som bröstsmärtor eller att man kan få något oregelbundna hjärtslag eller svårigheter att tänka klart, lite overklighetskänslor eller som jag pratade om tidigare, svimningskänslor.
Mm. Ja, så hyperventilering gör ju att du upplever flera obehagliga symptom men som sagt inte är skadliga. För det finns ju faktiskt människor som har testat att så här, hyperventilera med vilje i 60 minuter. Och det är ju rätt tufft. Mm. Och självklart då, så får de ju väldigt starka symptom. Men när de väl slutar så går det över och dör liksom ingen skada skedd eller vad man ska säga.
Mm, mm. Och förutom stress och överandning så kan du uppleva de här fysiska symptomen genom en process som kallas för introceptiv betingning. Eftersom de här fysiska symptomen har blivit associerade med panik så blir de signaler för hot eller fara. Och därför är det mycket troligt att du blir väldigt känslig för de här symptomen och reagerar med skräck till och med, eftersom att du kopplar samman dem med tidigare panikupplevelser.
Mm. Ja, och när man då har haft ett antal panikattacker och feltolkat dessa så börjar den här feltolkningen också ske automatiskt. Mm. Så därför är det mycket svårt också att, liksom, att under en panikattack viljemässigt övertyga sig om att symptomen är ofarlig.
Mm. Men vad kan man då göra om man har problem med återkommande panikattacker? Ibland kan det ju vara så att det räcker med att man får en förklaringsmodell till varför ångesten uppstår. Och då lindras rädslan. Och i förlängningen så kan ångestattackerna mer eller mindre utebli. Alltså man bryter den här panikcirkeln. Just genom det. Att så här förstå, okej, men nu känner jag ångest här och då får jag den här ökade pulsen, ökade andningen. Ja, det är obehagligt men det är inte farligt. Jag kan sätta namn på det här, så reglerar jag ner ångesten och bryter cirkeln. Så ibland, om man kanske haft några få attacker bara så där, så kan det vara ganska hjälpsamt att man kan hantera det bara på det sättet.
Just det, att den här fel liksom, tolkningen går inte över till kanske att bli automatisk då. Nej. Utan att det kanske har skett någon gång, men man kan då själv bryta det.
Man blir mer medveten.
Ja, men precis. Mm. Finns det något annat man kan göra på egen hand för att minska risken och sårbarheten för ångest och panikattacker?
Mm, det gör det ju. För då, som vi pratade om, hyperventilering är en vanlig orsak till panikattacker, så kan man faktiskt öva sig i att andas med magen. Och det här är för att förebygga de symptom som hyperventilering leder till. Mm. Som också då såklart kan skapa obehag och rädsla. Och för att säkerställa att du andas med magen så kan du börja med att bara lägga en hand på magen och en på bröstet. Och sen andas man lugnt och försöker att få till att bara handen på magen rör sig medan handen på bröstet ligger stilla. Så andas man in och ut genom näsan och bara observerar sin andning.
Just det. Mm. Det är en bra övning att börja med. Bara känna vart har jag andningen någonstans. Ja.
Jag tycker även ett annat tips där kan vara, som ofta tycker jag det är lite lättare, att ligga ner på sängen eller soffan eller på golvet och lägga något lite tungt på magen.
Just det.
Till exempel en bok eller någonting. Och se hur den, om den rör sig upp och ner, för då andas man ju med magen.
Precis, ja, det tycker jag också är ett bra tips.
Ja, jag brukar ju ligga i soffan och kolla på serier ibland.
Mm.
Då har jag min dator på magen. Och då kan jag ibland se hur den rör sig upp och ner. Och då blir jag så här nöjd. Jag bara, yay, nu andas jag med magen, nu är jag lugn här.
Ner i ett lugnt andningsmönster. Ja. Liksom. Mm, det blir jättebra. Det tycker jag också att det är väldigt... Det finns många olika sådana där tips. Jag tycker också kan vara bra att lägga händerna bakom huvudet, alltså du vet den här posen när man har båda händerna bakom huvudet så man får lite tyngd ner liksom mot bröstet och axlarna, så där, då tycker jag det kan vara lite enklare att hitta magandningen.
Mm.
Sen kan man ju också göra en mer strukturerad övning, en liksom övning i långsam magandning som kallas för fyrkantsandning.
Mm.
Och då gör man så här. Föreställ dig en fyrkant. Börja i nedre vänstra hörnet. Gå i tanken upp längs vänstra sidan till övre vänstra hörnet medan du andas in genom näsan och räkna till 3. Gå sen från övre vänstra hörnet till övre högra medan du håller andan eller tar en paus och räkna till 3. Gå sen från övre högra hörnet till nedre medan du andas ut genom näsan och räkna till 3. Gå med tanken från nedre högra hörnet till nedre vänstra hörnet medan du tar en paus i andetaget och räknar till 3. Börja sen om och upprepa övningen 5-10 gånger. Och det som är fiffigt med den här övningen är ju att om man tycker att det är svårt att visualisera den här liksom fyrkanten, så kan man ju faktiskt ha ögonen öppna och få hjälp av något som är en fyrkant i sin liksom miljö. Om det är dataskärmen.
Fönstret på bussen eller tunnelbanan.
Ja, men precis, så kan man ju bara följa de kanterna och tänka på det sättet. Att andas in på ena kanten, hålla och andas ut på andra. Och sen hålla och sen kan man gå runt så. Det är väldigt smidigt, jag tycker den funkar bra.
Mm. Träning är ju också någonting som är bra för att minska sårbarheten och risken för att drabbas av panikattacker och ångest. Och i boken Hjärnstark, som vi har pratat om i tidigare avsnitt, som då är skriven av Anders Hansen och som vi ofta refererar till när vi pratar om träning. Där beskrivs det ju att fysisk aktivitet och träning har visat sig ha en förebyggande effekt på just panikattacker. Både om du har haft dem förut eller om du aldrig har haft det. Där kan man ju faktiskt också tänka att om träningen har effekt på så stark oro så kommer den troligen också ha effekt på den här mildare vardagsoron som många kan känna.
Mm, verkligen. Och när vi pratar liksom om stress och träning så rekommenderas ju framförallt konditionsträning. Och det är samma här egentligen. Mm. Så det är ja, men konditionsträning minst 20 minuter men gärna 30-45 minuter 2-3 gånger i veckan.
Mm.
Och det tar en stund innan hjärnan stärks så försök att göra liksom träningen till en bana. Och om du har haft panikångestattacker kan det också vara bra att börja lite försiktigt.
Mm.
Så att man liksom inte triggar igång jättemycket hög puls på en gång utan göra det stegvis. Att öka intensiteten.
Mm. För annars kan man ju, finns ju risken att man triggar igång en panikångestattack för man blir rädd av de här kroppsliga symptomen som kommer i samband med träningen.
Ja,
mm.
Precis.
Men det kan ju också vara så att om man har upprepade ångestattacker och att de blir mer begränsande i livet så kan man ju behöva ett mer strukturerat exponeringsupplägg.
Och det här kan man ju göra, liksom, ett strukturerat exponeringsupplägg kan man ju göra också faktiskt på egen hand. Men om man tar hjälp av en självhjälpsbok, och där har ju vi tips på en som vi tycker är väldigt bra. Mm. Och den heter Ingen panik och är skriven av Per Karlbring och Åsa Hanell. Men vi kommer ju också att nu gå igenom tips på hur man kan ta sig an exponering vid panikattacker.
Mm. Och då det många gånger är kroppsliga symptom som triggar panikattacker så är det just det som man då framförallt ska exponera sig för. Och det här kallas då för introceptiv exponering. Och det är ju ett konkret och ja, men praktiskt arbete som innebär att ja, men du medvetet framkallar olika kroppsliga symptom. Och sen via erfarenheter får lära dig att de är ofarliga.
Ja, och när du då utsätter dig för kroppsliga symptom så kommer du också att testa just de här tankarna och antaganden om att panikattacker är okontrollerbara och katastrofala. Och när du då gör exponeringsövningar och upplever obehag utan att faktiskt det som du är rädd för händer så kommer dina gamla negativa automatiska tankar omedvetet att utmanas.
Mm. Och vid panikattacker så kan man ju inte springa ifrån eller liksom undvika sin kropp eller de här symptomen som den ger upphov till. Och det är ju då en inlärd rädsla för sina egna fysiska reaktioner. Och därför kan man också, som vi har pratat om tidigare, lära om och lära sig att de här reaktionerna inte är farliga.
Precis, och nu ska man ju göra liksom precis tvärtom. Tidigare kanske man då har försökt undvika eller distrahera sig från reaktionerna.
Mm.
Och nu ska man möta dem. För då genom direkt erfarenhet kommer du just lära dig att det är ofarligt. Och om du lär dig då att reagera annorlunda på dina kroppsreaktioner så kommer det inte längre framkalla den starka ångesten.
Mm. Och genom introceptiv exponering så kommer den här inlärda rädslan för panikattacker att försvagas eller mattas av. Och den här metoden har ju också i forskning visat sig vara mycket effektiv för att, kan man säga, besegra eller övervinna rädslan som finns just vid panikattacker och paniksyndrom.
Ja, och vad är det då för liksom kroppsliga reaktioner vi vill framkalla? Ja, men det är ju de bland annat som vi har pratat om tidigare. Kanske att hjärtat ska slå snabbt, men också det här med yrsel som är ett vanligt symptom vid panikattacker. Stickningar, domningar i fingrarna. Alltså att bli varm och svettig eller få någon typ av obehag i magen. Man kan också försöka få till en kvävningskänsla och andnöd. Bröstspänningar eller få något obehag i halsen, overklighetskänslor.
Mm.
För det är ju just de vanligaste symptomen under en panikattack.
Mm.
Men återigen, inte farliga.
Inte
men
farliga.
De upplevs ju väldigt, väldigt obehagliga. Mm.
Här blir man ju också lite nyfiken på vad är det egentligen för typ av exponering man ska göra när man ska framkalla alla de här symptomen. Hur går det till? Men det kommer vi ju strax att prata lite mer om.
Precis.
För medan man lär sig att de här symptomen inte är farliga kommer ju din ångestkänsla att också minska. Och vissa övningar ger nästan alltid symptom medan andra övningar kanske inte ger några symptom alls. Så kom ihåg, som vi var inne på, symptomen är inte farliga. De är bara obehagliga. Det kan ju vara nog så jobbigt. Mm. Man behöver ändå veta att de är inte farliga. Mm. Och det är din tolkning av symptomen som är avgörande för om du orkar stå ut med dem under en begränsad tid.
Ja, men precis. Så då kommer vi in på det. Vad är det då för typer av övningar som man kan göra för att då på ett kontrollerat sätt trigga igång de här kroppsliga symptomen som triggar panik?
Mm. Jag tänkte bara innan vi börjar med det, en liten reflektion som kan vara bra att ha med sig om man lyssnar på det här och kanske tänker jag ska testa det här eller så. Det kan ju vara bra innan man börjar med en panikångestbehandling att ändå ha stämt av det somatiska och kroppsliga med en läkare så att man inte missar om man faktiskt har problem med hjärtat. Nu vill jag inte trigga någon hälsoångest här, men nej, att det ändå faktiskt är bra att ha checkat av det innan absolut man sätter igång.
Ja, det är ett bra tips. Mm. Och det finns ju även andra tillstånd. Som, alltså, är man gravid till exempel så ska man inte hålla på att trigga allt för mycket kroppsliga symptom och sådär. Mm. Men är det så att man är, liksom, man är fullt frisk i övrigt och sådär, och då är de här övningarna ett väldigt bra liksom, tips att testa.
Ja.
Och en sak är ju just att få liksom trigga igång de här liksom symptomen på kvävningskänslor eller andnöd. Och då kan man göra en övning i att hyperventilera.
Mm.
Mm. Och det man gör då är att man står upp och så andas man djupt och snabbt med munnen. Man ska verkligen flåsa, ungefär som att man har sprungit upp för en trappa. Och så göra det i 90 sekunder.
Hur låter det?
Så väldigt ytlig andning uppe i bröstet och med liksom vid öppen mun kan man väl säga. Det går ganska snabbt så börjar man känna av de här symptomen. Och det är lite olika vilka typer av kroppsliga symptom man får när man hyperventilerar.
Jag tycker att jag kan känna, för det här har jag gjort några gånger när man har arbetat med panikångest, då gör vi ju övningarna själva också.
Precis.
Och att jag kan verkligen känna av den här lite andnöden. Det känns som att jag får inte tillräckligt med luft här.
Precis, jag tycker också att sen behöver man få det här trycket över bröstet. Mm. Och sen kommer yrseln ganska snabbt för mig också. Mm. Att man börjar känna lite sådär, man får lite tunnelseende.
Du bara svimmade hela det golvet.
det har jag inte gjort faktiskt. Men det, man får symptom, men när man är medveten om det, man liksom triggar igång det här på ett kontrollerat sätt, så kan man ju få väldigt starka symptom utan att egentligen känna större liksom ångest. Och det är det som är just målet med det här, att kunna få starka kroppsliga symptom utan att tolka det som någon typ av så här, jag håller på att dö eller så, utan bara så här, nej, men det här är kroppsliga symptom och de är ofarliga.
Mm. Så det är viktigt att komma ihåg det du sa där, att det här är ju någonting man gör under planerade och kontrollerade former.
Ja.
Och en annan övning som man kan testa på att göra för att framkalla just yrsel, om man till exempel har en kontorstol hemma eller på jobbet, att man sätter sig i den och så ska man då snurra sig yr. Och om man inte har en sån hemma så kan man prova att ställa sig på en plats där det finns gott om utrymme så att man inte har något vasst eller kantigt som man då eventuellt skulle kunna slå sig på om man blir väldigt yr. Och sen börjar man snurra på samma sätt, så som barn brukar göra när de vill bli yra. Mm. Och första gången som man gör det här så kan man göra det under ungefär en minut. Mm. Och sen observera med vilka symptom känns i kroppen. Och nästa gång som man gör det så kan man försöka att gå lite mer direkt. Alltså att efter snurrandet så provar man att gå en liten bit, gå några meter framåt. Mm. Och som sagt, att här behöver man ju vara noga med att vara på ett ställe så att man inte gör sig illa om man skulle få lite yrsel om man ramlar och sådär. Mm. För det här har vi ju också testat, och man blir ju ganska yr när man sitter och snurrar på en stol i en minut.
För mig räcker det att typ snurra ett varv. Så blir jag helt yr. En minut känns ganska länge. Men det är ju bra, för då får man verkligen känna på symptomen och liksom stanna upp dem och känna att det händer ingenting. Ja. Sådär. Men yrsel, ja.
Ja. Men det är ändå så här fascinerande att barn, det kommer jag ihåg att jag också gjorde som barn, att man gillade att snurra på det sättet och få fram den där känslan av så här, att det snurrade runt, att man blev yrslig.
Precis, ja, det gör jag verkligen inte nu.
Och där kommer det också in den här tolkningen. Ja. Då tyckte man ju att det var någonting spännande och roligt.
Ja.
Medan tolkningen nu är mer lite obehagligt och jobbigt.
Precis. Mm. Ja, en annan övning som är vanlig att göra för att få fram lite den här känslan av andnöd och kvävning. Känsla är att andas genom ett sugrör i munnen. Så. Mm. Och då får man ju såklart att hålla för näsan. Och det ska gärna vara ett sugrör som är ganska tunt. Så att inte kanske ett sånt som man får på liksom snabbmatsställen, utan ännu lite smalare eller tunnare eller vad man ska säga. Och då ska man då helt enkelt andas lugnt och stilla ut och in genom sugröret. Och klarar man av det här i mer än 2 minuter utan liksom några större problem, så då klarar man det ju fint. Liksom.
Mm.
Då kanske man inte behöver gå vidare. Och här egentligen kan man ju också börja med att göra det med, alltså att man inte håller för näsan.
Ja, man kan ta det lite gradvis.
Ja, så först kan man andas liksom både med näsan och genom sugröret och sen hålla för näsan för att få fram kanske lite starkare kroppsliga reaktioner.
Mm. Det här tycker jag också kan vara ibland lite utmanande att göra med de här tunna sugrören.
Ja, det tycker jag också. Det kommer jag ihåg på psykologprogrammet också. Då fick vi testa de här övningarna och sitta. Då satt vi alla i ring. Liksom, om vi var typ 10 pers som satt i ring och andades i sugrör.
En efter en ramlade av stolen.
Ja. Och utvecklade paniksyndrom.
Nej,
så var det absolut inte. Men jag vet att jag fuskade lite. För jag tyckte att det var den som var mest obehaglig. Mm. Att snurra tycker jag är obehagligt och bli yr och så. Men det är inte, jag blir inte rädd. Men jag tyckte att de symptomen som blir av att andas suga tycker jag var lite obehagliga. Mm.
Jag har också fuskat lite när jag har gjort det ibland.
Och har man astma så vet jag att folk kan tycka att den är väldigt obehaglig. För att det påminner kanske mycket om en astmaattack eller sådär.
Så det var några tips vad man kan göra om man vill prova på introceptiv exponering. En del personer utvecklar ju även rädsla för att vistas på vissa platser. Alltså på grund av att man har en rädsla för att man då ska drabbas av en panikattack. Och det här kallas ju då för agorafobi. Alltså att man har en rädsla för att vistas på offentliga platser där det finns mycket folk. Och då är det vanligt att man kan utveckla det här som kallas för undvikande och säkerhetsbeteenden.
Mm.
Till exempel att jag kanske låter bli att åka kommunalt. Eller att jag ser till att sitta nära utgången om jag är på bio. Eller att jag alltid har en lugnande tablett i fickan.
Mm.
Och det gör ju också de här undvikande och säkerhetsbeteendena. De hjälper ju på kort sikt.
Ja.
Men de vidmakthåller ju de här problemen. Och att man blir begränsad på lång sikt. Så då kan man ju också behöva jobba med och utmana dem.
Precis, att jobba med vad vi kallar exponering in vivo. Att man faktiskt utsätter sig liksom för de här platserna och situationerna som man undviker. Men också då, som vi har pratat om tidigare, på ett kontrollerat sätt. Mm. Och kanske börja lite gradvis. Att man stannar en liten stund på en tunnelbanestation och sen stannar man lite längre eller vad det nu kan vara.
Mm.
Och där kan det också vara bra att gör man det här på egen hand att man kan börja ta med sig någon också, tänker jag.
Mm.
Som ett litet stöd.
Ja.
Som ett först, men sen kan man kanske plocka bort det så att inte det blir ett säkerhetsbeteende.
Mm.
Så.
Mm.
Ja. Och som vi alltid rekommenderar, så behöver du hjälp och stöd liksom kring det här, så kontakta din vårdcentral för att få hjälp. Så kan ju de också hjälpa en att se, men hur stora svårigheter är det? Vad är det för typ av hjälp som är adekvat liksom, i just din situation?
Mm. Och för att sammanfatta dagens avsnitt, att drabbas av panikattacker är ju vanligt. 3 miljoner svenskar drabbas varje år. Och att drabbas av en ensam panikattack, det betyder inte att du kommer att göra det igen eller att du kommer få en paniksyndromdiagnos.
Nej. Och symptom som du får vid en panikattack är mycket obehagliga, men de är inte farliga.
Mm. Och du kan minska din sårbarhet för ångest och panikattacker genom att minska stressen som du har i ditt liv och att se till att ha en bra balans mellan aktivitet och återhämtning.
Ja. Och observera din andning. Du kan ju också minska sårbarheten där genom att prova att ha och hitta din magandning. Och andas i fyrkant en stund.
Mm. Och konditionsträna. Men kom ihåg att börja på en bra eller en lagom nivå. Gå inte ut för hårt.
Ja. Och precis som vanligt så ville vi ju påminna att vi finns ju också på Instagram under profilen Psykologsnack om man har några frågor eller funderingar till oss.
Mm, och där har vi ju också lite psykologiska träningstips. Tänkte att vi la ju faktiskt ut häromdagen en bild på det vi kallar energikontot.
Mm.
Som är ett bra verktyg att just kartlägga balansen mellan återhämtning och olika typer av krav och stressorer. Apropå det här med att minska sin sårbarhet.
Precis, så den kan man ju se över igen. Och vi kanske kan lägga ut övningen fyrkantsandning.
Ja.
Så att den blir lite tydligare. Det kan ibland vara lite svårt att föreställa sig det här. När vi bara pratar om det.
Mm. Så in och följ oss på Instagram.
Ja.
Psykologsnack som sagt.
Mm. Och sist men inte minst så vill vi säga stort tack till Jenny Segerheim som har hjälpt oss med inspelning, ljud och klippning.
Mm. Och ett stort tack också till Ulf Solulf Fällman Svedlund som har lånat ut sin låt Piano till podden. Tack till er!
Ja. Och vi hörs om ungefär 2 veckor igen då.
Mm. Det gör vi.
Mm. Ha det så bra!
Ha det bra! Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.